människor.
Modiga människor.
Modiga människor.
Modiga människor.
Modiga människor.
Hej Jonathan.
Hej Tor.
Vi befinner oss här på läkarkonferensen i Stockholm. Sitter ju en historisk konferens skulle jag faktiskt säga. Det är nästan 1000 människor här. Det är ja, härlig ja. Stämning.
Ja.
Och du har hållit ditt anförande redan. Men nu så vill jag veta. Och säkert många med mig. För du har ju faktiskt noga undersökt hur Pfizers vaccin fick sitt godkännande.
Ja, den har jag. Och då tycker jag att jag har en helt annan uppfattning än många människor som har inte kollat på den. Folk accepterade den histori eller narrativ som vi fick att det här vaccinet var tillverkade i rekordtid, fick ett en godkännande i några månader bara efter tillverkning. Men jag har jobbat lite med tidigt projekt i läkemedelsutveckling. Och jag vet hur mycket tid det tar faktiskt. Mm. Och det går inte att utveckla en väldigt komplex molekyl som en mRNA-molekyl och en helt ny leveransmetod för den här vaccin i tiden som var sagt. Det är omöjligt, enligt mig i alla fall. Och sen i början av vaccinationen, när de började rulla ut det här sent på 2020, jag började följa hur många vaccinskador hade anmält sig till Läkemedelsverket. Och jag såg att det var högsta antal i någonsin. Det hade aldrig varit så högt. Det är typ 15-20 gånger högre än tidigare för alla läkemedel, inte bara vacciner. Så då tänkte jag, hur kan det här inte vara upptäckt som en stoppsignal? För att tidigare program, till exempel med swineflu-vaccinationen, det var tydligt att när den började, det var vaccinskador som var kopplade till den mest narkolepsi som problem. Det var nästan en direkt stopp på det här.
Mm.
Men det här har rullat på för nästan 2 år nu, eller 3 år snart. Så jag började gräva då. Vad har hänt här?
Mm.
Det fanns läckta dokument från slutet av 2020 när Pfizers vaccin Comirnaty eller BNT162b2 fick sitt conditional marketing authorization från EMA, European Medical Agency. Så någon hade släppt ut eller hackade dokument och EMA har någon pressmeddelande på det, så det bekräftade. Och sen plockade upp en British Medical Journal om det här och berättade om en del av de dokument som visade att mRNA-kvalitet var otillräckligt faktiskt. Mm. Det var mycket problem med mRNA-kvalitet i vaccinerna. Pfizer-BioNTech kunde inte tillverka den på en bra kvalitet som var jämnt för varje dos. Men plötsligt de problem som skulle ha tagit flera månader eller år att återställa eller fixa blev typ sopade under mattan. Och sen plötsligt var det ut på marknaden. Så det var där min andra forskningskarriär började. Och vi har hittat jättemycket faktiskt som jag tycker är man kan ta vidare med någon jurist på någon juristkäll, men problemet är att det är så många lager på det här. Det är svårt att veta vad har hänt egentligen. Men det är inte transparent och det är inte bra. Det är den vill jag säga, understryka.
Nej, men jag har ju tagit del av en del av den här informationen och det är liksom, ni har ju, du har ju lagt ner otroligt mycket jobb på det här. Det måste ju varit ett heltidsjobb vid sidan av. Liksom. Bara och...
Ja, om jag frågar min familj. Ja, var har du varit, pappa? Ja.
Mm.
Ja. Men jag kände mig att jag är en forskare. Och om jag hittar någonting som inte stämmer och jag tycker att det här är väldigt intressant, man måste gräva. Det är den som jag gör. Det är mitt grundkaraktär, som man säger. Jag gräver fram information och granskar den. Och jag är väldigt kritisk när jag granskar information. Jag vill inte bara ta en narrativ att det här är safe and effective. När tydligen det inte är safe or effective.
Mm.
Men om det är hänt då att en läkemedel som skulle vara safe and effective är nu ut på marknad och det är folk som skriker det här. Jag känner en flera person som har fått en vaccinskada faktiskt. Både familjer, kompisar och folk som jag känner igen via en annan person. Så det är bekräftat. Det är inte bara jag hört den på sociala medier.
Mm.
När har den hänt förut? Aldrig i mitt 53 års liv i alla fall.
Mm.
Så det måste vara någonting vi måste börja prata om. Och det är därför jag vill stå upp nu, delta i den konferensen och börja prata om det med.
Jag tycker det är jättemodigt. Ja. Alltså verkligen. Men sen så har vi nästa fråga. Alltså för de här tillverkningen av vacciner. De har ju lagt ut lite skuggor liksom över själva tillverkningsprocesserna, eller hur?
Ja. Ja, och mycket av det handlar om att det var så mycket, kan man säga, stress i världens population, att man måste få ut en läkemedel, en vaccin för covid så fort, annars kan vi aldrig gå tillbaka till normala tider. Så jag tycker att det är därför folk var beredd att ta den direkt när de rullade ut. Men jag kom till Sverige 2008 då. Och jag kommer ihåg när vi hade svininfluensautbrottet. Jag kunde inte ta den vaccin för att jag är allergisk mot ägg. Och jag är en väldigt allergisk person. Och därför är jag väldigt försiktig att ta till exempel vacciner som jag inte behöver. Men annars är jag fullvaccinerad. Barn är fullvaccinerade. Jag är inte en antivaxxer, men jag vill ha säkert läkemedel. Det är den som jag står ut för. Och det är den som alla läkemedel ska vara. Så bra testade att det finns nästan ingen chans att en person kan ha en biverkning eller när de tar det där. Och det är så för de flesta läkemedel. Men för vaccinerna, det finns en annan lag för dem. Att bolaget har ingen skyldighet där. Och då tycker jag att det är en väldigt seriös problem som har vuxit över den sista 15-20 år. Jag vet inte när det ändringen införd i Europa, men USA var det mitt i 80-talet. Så då har man ett bolag som man kan utveckla och sälja ett produkt. Och om den produkten är inte bra för användning, de har ingen skyldighet. Och det är kanske okej om man har den system, om man har en bra medical products agency som EMA och Läkemedelsverket i Sverige som fungerar. Att de granskar att det här är så pass viktigt för människor att vi måste ta den. Och det blir ingen typ ansvar för läkemedelsbolag om någon är skadad. Men de har testat den och vi har godkänt. Vi säger att det här är bra. Men det är inte hand här. Det har gått igenom den process väldigt fort och det finns ingen feedback som säger nu är folk sjuk från vaccinen. Och de fortsätter bara trycka ut den. Från två dos och då kan vi gå tillbaka till ett normalt liv. Till nu är fem eller flera för flera personer. Av den samma antigen i princip har de tagit fem gånger. Det kommer att skaffa autoimmunproblem direkt. Det är därför till exempel folk som jag får en allvarlig allergi mot saker vi jobbar med. Att man får upprepade och för hög exponering till en antigen. Så det finns inget i mitt huvud av min hela forskningsbakgrund som är 30 år nu kanske med många olika ämnen, mikrobiologi, virologi, utvecklingsbiologi, cell- och neurobiologi och jag har jobbat med olika djurmodeller och så vidare. Det finns ingen vetenskaplig grund för det här vaccinmetod. Så Jag vet inte, jag förstår inte hur vi har kommit till den här situationen där folk kan inte prata om ett skadlig produkt utan att folk skriker, du är en antivaxare.
Men det är ju inte bara det, utan också alla biverkningar.
Ja.
Så är det som att vi har kommit till en historisk situation liksom, där man väljer att inte tro på dem som har fått biverkningar.
Ja. Nej, nej. Och den hel tystnadskultur till exempel som Per Shapiro tog upp igår, att det, var kommer den ifrån? Att folk kan inte säga, jag är sjuk, jag har tagit någonting och jag har blivit sjuk efter det. Du måste undersöka det. Jag pratade med någon igår som hade en fru som hade MS. Och en läkare, hon har fått en behandling för MS. Och jag är inte en läkare, men jag har forskat ganska mycket på den behandlingen tidigare. Publicerade artikel om det med andra. En läkare vill inte fortsätta med hennes behandling som hon har fått för 10 år. För att hennes immunsvaret är för svagt. För att hon inte tagit en mRNA-vaccin. Så nu har vi kommit till en situation vars läkare har helt tappade trådet, tycker jag. Och det är hemskt. Så vi måste börja prata om det.
Ja. Vad skulle du säga är det mest anmärkningsvärda som har hänt liksom, sista 2,5?
Inom tillverkningsprocess eller inom samhället? Eller?
Ja, faktiskt kanske båda två. Du kan svara på båda.
Ja, men jag tycker att i tillverkningen och myndigheterna har vi haft någon slags regulatory capture. Att folk som är längst upp i pyramiden har fått in en agenda från EU eller längre upp, WHO eller jag vet inte. Och de följer den helt enkelt. För att till exempel när jag ställde frågor till Läkemedelsverket. Hur kan vi ha 400 dödsfall ungefär efter 1 år av en ny läkemedel? Tidigare var det max 10 per år som är kopplat till vacciner. Jag vill inte säga att det här vaccinet dödade dem, men det är en samband mellan, och någon har rapporterat att de tror att det här är kopplat. Så det har gått upp från 10 till 400 i 1 år. Hur kan det inte vara ett signal? Jag mejlade dem. Hur kan ni inte börja undersöka det här? Ja, men vi har inte sett någon signal. Vi såg ingenting.
Men inte det också väldigt anmärkningsvärt att ni är många läkare som börjar liksom höja era röster?
Ja, jag är inte läkare och forskare.
Forskare, ja. Precis. Men forskare och läkare, ni säger vad ni ser, sjuksköterskor. Ja. Och ni blir inte lyssnade på.
Nej.
Ni blir inte trodda. Nej. Alltså det är en helt ny situation, eller hur?
Ja. Men då har man sett, om man vill prata om evidensen. Det är evidens nu som visar att Twitter och Facebook och de andra sociala medier har fått direktiv från olika politiska grupper att de ska tystna folk. Så jag tycker att det är lite intressant faktiskt, för jag tänkte tillbaka till MeToo-movement som var fantastiskt, och alla upplevt att det här är sånt som måste hända nu. Men nu är det samma sak i princip. Det är folk som har fått, jag vill inte säga precis samma sak, men det är ett folk som vill berätta att någonting är allvarligt fel. Men det är ingen som lyssnar på dem. Nej, jag vill inte säga ingen. Det är finns folk som lyssnar, men man kan
fast inte myndigheter och inte liksom. De får inte plats i
och
liksom
inte den etablerade media heller. Istället vill de sprida typ vad jag tycker är desinformation. Om vi pratar nu om den ras i nativitet som är hänt i Sverige sista under 2022. Det är samma mönster i Tyskland och andra länder. Någonting har hänt. Och det korrelerar absolut perfekt med vaccin rollout i kvinnor som är mellan 18 och 45. Men till exempel DN hade någon artikel om det här under veckan. De pratade att det är allvarlig ras i nativitet i Stockholm. Men de vill inte berätta vad det kan vara som
vad
en koppling.
Vad kan det bero på?
Ja, bero på. Så det finns rapportering i etablerade medier som är helt biased. Och det alltid har varit så, tycker jag. Mm. Men nu är det extremt mycket att det finns en locka på allting som kanske är verkligheten. Eller inte, men om man inte undersöker det, man aldrig kommer att hitta något. Och den standardsvar som jag säger, inte bara från vissa myndigheter. Well, ja, vissa Folkhälsomyndigheten också har gjort den under pandemin. Att, ja, men vi har kollat, vi har inte sett någonting. Nej, det finns ingenting här. Behöver inte titta. typ. Det är inte en vetenskaplig svar.
Nej. Och du vet ju det. Du kan ju det liksom, språket. Då måste jag fråga dig, Jonathan. Känner du hopp inför framtiden?
Ja, absolut. Ja. Nu är det dags att stå upp. Nu har jag träffat så många folk som har fått en skada. Jag vet att det är en tillverkningsprocess för fusk. Jag vet att det är lagbrott, även om inte juridiskt lagbrott. Men jag vet att som en person, en lagbrott mot människor. Och jag vill inte stå och hålla mig tyst längre. Det går inte. Man kan, jag kan inte leva med mig själv om jag inte börjar prata om det här. Och, det är inte värt det.
Tack.
Varsågod.